Ja, men jag mår bra. Tack.
Ja, det är det du vill berätta idag. Det är det du har planerat. Allt är bra.
Ja, du har undrat, eller?
Nej, varför skulle jag ha gjort det? Har det hänt någonting i ditt liv?
Ja, men det är ju folk som har hört av sig, va? Personer, min gamla klasskompis Patrik Peipo. Fin kille. Han hade träffat honom på 20 år.
Varför har han hört av sig? Har du vunnit pengar eller någonting?
Han undrade om jag var safe här i Chile. Det brinner ju en del, så att säga. Det är katastroftillstånd, utlyst i hela landet.
Just det, jag såg något.
Två dagars landsorg. Ann-Marie Skarp hörde av sig.
Jaha. Ja, hon satt
våra agenter.
De alla satt och filade på, kan vi på något sätt överlåta rättigheterna till oss om Pascal förolyckas?
Nej, det tror jag. Hon var bara orolig och ville höra så att jag mådde bra. Och sen DN hörde, nej förlåt inte DN, vilka var det? SVT hört av sig, Efterfem hört av sig, våra gamla kompisar på Expressen hört av sig.
DN måste ju annars vara ganska oroliga.
Hur menar du då?
De hade den där DN-apan som läppade under ett val.
Du menar...
Har han safe markerat sig? DN-apan från Chile.
Du skämtar om det här alltså. Det är ganska många människor som är döda. Det är mer än 100 personer som är bekräftat döda och så där 400 som är försvunna i de här lågorna.
Och en av dem är DN-apan.
Ja, det är ju skitroligt. Det är ju jätteroligt, men det är alltså inte nu. Alltså det är utlyst landsorg här. Alltså det finns ganska många chilener i Sverige som kan ta illa upp
och jag vet.
Ja, jag orkar inte ta debatten med dem. Det är liksom...
Jag har nog inte läst om det här sen det första dagen. Och då var det befarat, du vet, de där initiala uppgifter när man bara vet att 12 personer vet vi om. Typ så är inte saknade. Och DNA-apan eventuellt en av dem. Men du får bilda mig här. Det är jättemånga som har gått bort. Jag har varit helt inne i min skrivbubbla.
Ja, sen var du ute och söp med Rågsjö. Jag tänkte kanske din polare Rågsjö. Det var därför du inte hörde av dig och frågade hur det var med din kompis.
Ja, det var ganska taskigt. Men... Alltså, Magdas pappa skrev ju till mig på Instagram. Hur mår Pascal? Är han safe? Fast med andra ord. Och då svarade jag bara, ingen aning.
Ja. Nej, det blev lite förvånad liksom, när samtalen och de oroliga meddelandena började liksom ramla in här. Och jag skrev, tack för att du bryr dig och sånt. Och sen fick jag ett sms från dig. Ute och super med Rågsjö. Och så en selfie på dig när du satt i någon bar.
Ja, det var lite opassande kanske.
Ja, jag vet inte. Men jag tackade i alla fall nej till att medverka i de här medierna. Som någon sorts liksom... halvkänt vittne till de här hemskheterna.
För du är väl, det tyckte jag med i alla fall att säga, att det här är väl ändå är vi kusten utanför huvudstaden, eller? Utanför Santiago, eller?
Ja, exakt, det är Valparaiso, det var väl där liksom, det är väl Chiles kanske kändaste stad, Valparaiso och sen Viña del Mar som är...
Ja, just
det,
där du varit
ligger, och det är två tvillingstäder kan man väl säga.
Det har du berättat många historier om, men du söp med, vem var det?
Rebecca Cheja.
Just det.
I Rebecca och Fiona.
Just det.
Och Madeleine, floristen. Har inte kontakt med någon av dem idag. Nej, men ja, det är ju förjävligt. Så att,
men då, det, svarade du medierna eller ville du hålla någon sån här liksom, hålla dem lite på hals där? Att du skulle börja spekulera i artiklar? Att saknade ju natt DNA-apan och Pascal Engman?
Nej, jag kände bara att det skulle vara konstigt om jag liksom, om jag medverkade. Alltså jag förklarade det för de trevliga människorna som ringde, mina gamla journalistkollegor, att jag är ganska långt därifrån. Däremot har jag haft en dramatisk morgon ändå.
Berätta.
Och just det, jag kan börja med att säga att om någon hör en bäck som porlar, så är det bäcken som passerar på vår innergård här i Chile. Jag kan tyvärr inte stänga fönstret för att det är alltså värmebölja i hela landet. Så jag sitter här med en pulsklocka som just nu ligger på 80.
Oj.
Och väldigt varm. Och i ett par shorts. Bar överkropp, eller bar kaka som min kompis Nikos brukar säga.
Och med de orden gör så sänder vi en tanke till resten av dem lite längre söderut i Chile. Det finns andra som lider, säger vi. Det finns vissa som sitter i värmebölja i bar kaka.
Nej, men det jag skulle berätta var att här i bara typ en halv kilometer från mitt hus... Så pågår någon sorts demonstration. De har spärrat av hela motorvägen. Så när Linnea och Benjamin åkte till förskolan i morse, så kom de tillbaka väldigt snabbt. Och inte heller min syster Manuela och hennes dotter Alma kom förbi de här vägspärrarna. För de, uppe i vår grannby här, det är alltså folk vi inte känner, men som vi väl är bekanta med.
Vad protesterar de mot?
Ja, det är lite oklart att de inte har vatten, men det säger de. Så de har liksom satt sig ner på motorvägen.
Säger de? Du ifrågasätter att de inte har vatten? Är det skurkar?
Nej, men alltså det, jag läste bara någon snabb notis om det här. Jag vet ju att de har vatten där uppe. De har ju kommunalt vatten. Det har ju inte vi här nere.
Ni köper vattningsrätt, så att säga. Och har brunn och
ja, exakt,
sådär.
Det är min bäck som pålar med deras vatten. Nej,
jag köpte deras vatten. De hade vatten, och de sålde det. Vad ska jag säga, det är inte mitt problem. Ja, DN-rapan gick ihop och köpte allt vatten.
Nej, men nu är det långa köer här uppe. Men nu släpps i alla fall. Ja, inte utanför mitt hus. Men jag ser dem nästan. Om jag skulle gå förbi muren jag har här utanför och ställa mig så skulle jag se det som sker där uppe. Men nu har min syster är ju läkare, så att nu har de ordnat någon sorts specialtillstånd för henne. Så vi har fyllt bilen med både Linnea, Benjamin, min syrras man Jan och deras dotter Alma. Så det är en bil som åker iväg nu, som förhoppningsvis
med allt vatten på flaket
med vattendunkar på flaket. Nej, men som förhoppningsvis tar sig förbi då de här vägspärrarna. Och nu kommer tåget också, på tal om saker som händer.
Fan, det är, wow, det är action i Chile idag.
Den här veckan är vi sponsrade av Carglass och Johannes, det är EU.
Mamma.
Ja, det är väl det. Är du redo att berätta nu om den här historien?
Hon är borta nu, va, morsan?
Ja, men hennes arv lever ju kvar.
Jag har hennes testamente med mig. För det är ju så att mamma, hon var ingen bra bilförare, det vet ju lyssnare av den här podden. Man kunde se henne åka på med skrikande motor på tvåan eller treans växel i 120 blås mellan Hallstahammar och Sala. Och man kunde se henne köpa refugerna, för att hon var ju närmast blind. Hon satt framåtlutad. Och det var ingen som fattade varför. Vi pratade ju förra veckan om Carglass spotters. De som är ute istället för att spana på flygplan, så spanar de efter Carglass Protect. Den här magiska vattenavvisande vindrutebehandlingen som Carglass har, som kostar 398 kronor. När man behandlar utan, alltså vattnet bara rinner av som magi när man kör över 60 km i timmen. Och det var det mamma testade hela tiden. Det var därför hon åkte som en dåre, framåtlutad genom Västmanland. Och stod ju folk längs vägarna där och spottade mamma. Inte spottade, utan som spotters.
Aha.
Och en av dem arbetade ju på Carglass.
Men vadå? Så det är mamma? Jag fattar inte.
Han var ju morsans spotter. Han tittade på den här galna kärringen som körde runt i Västmanland. Men så fick han en idé. Carglass Protect. Hon sitter ju framåtlutad för hon är stenblind. Hon kan inte ha någon vindrutetorkare som yr över rutan. Hon behöver ha Carglass Protect.
Ja.
Och han kontaktade mamma. Och hon gillar ju miljön. Så i sitt testamente skrev hon: om ni ska använda den här idén, då måste ni tänka på miljön. Och Carglass, de återvinner 100% av allt bilglas som byter ut.
Ja, det är ju det, liksom det nya.
Det är nytt glas.
Ja, exakt. Som, alltså morsan är väl, ja. De borde ha en bild på henne på liksom huvudkontoret, tror jag.
Ja, men det ville hon inte.
Inte?
För hon ville att Carglass Protect skulle tala för sig självt. Och hon var ju virrig på slutet.
Det vet vi.
Därför samarbetar ju Carglass med alla försäkringsbolag i Sverige, eller hur? Det gillar ju du, Pascal, som också är virrig.
Ja, det är ju så att man kan boka en tid hos Carglass utan att först kontakta sitt försäkringsbolag. Vilket du, jag och din mamma då när hon levde alltid hade svårt för att göra. Det är ju inte roligt. Utan här liksom går man in på Carglass och så tar man hand om skadeanmälan åt den. Det är superenkelt.
Det är verkligen otroligt. Och vi har en kod, rabattkod, Pascal O. Johannes. Säg den, Pascal.
Pascal, också bokstaven O, Johannes.
Och med den så får man alltså Carglass Protect gratis när du lagar eller byter en vindruta. Det är bara uppge koden. Otroligt, va? För Carglass.
För mamma.
För mänskligheten.
Carglass Protect.
Protect. Ja, men du behöver inte hålla på och skrävla. Det händer ju saker även på den här sidan jordklotet.
Jaså?
När jag säger deep throat, då tänker jag att du tänker på Rocco då. Porr.
Rocco?
Legenden, som du kallar honom. Eller pappa.
Nej, jag har aldrig jag är inte bekant med något av hans verk, men jag vet ju vem han är. Han blev intervjuad av Filip och Fredrik. Han är väl känd för att ha var välutrustad som en ardennerhäst?
Det är han säkert. Det ingår väl i arbeskrivningen på något sätt.
I Rocco AB.
Men det, vad tänker du på med Deep Throat då? Jag tänker att vi ska bilda lyssnarna innan jag berättar vad det är som skakar Sverige just nu. TV4-huset.
Ja, men Deep Throat är väl källan som möjliggjorde avslöjandet om Watergate-skandalen. Vad var det? 74. Avlyssningen av Demokraternas någon sorts
precis. Något sånt. Kommitté, kanske.
Watergate-byggnaden.
Precis. Båda tar president. Vem?
Nixon, va?
Ja, som blir den första presidenten som avgår någonsin då.
Exakt. Du har alltså ett politiskt avslöjande här.
När jag berättar om det, du kan få gissa vad det är för avslöjande. För det är så jävla snurrigt och galet det här.
Ja, men du skryter ju ofta om dina politiska kontakter, så det är väl någonting där. Det är väl något i sossarna.
Det här är mina gamla journalistförsänkningar som har gett mig detta. Det här är legit uppgifter från min deep throat.
Okej. Okay. Ja. Du har ju pratat ofta om dina politiska kontakter, men jag har ju liksom aldrig sätt dig umgås med någon eller liksom sätt ett namn.
Tror du att
vad heter de här Elsa Alm inne på Brillo?
Tror du att vad heter de här Watergate-journalisterna? Tror du att de umgicks med sina källor på Brillo? Motsvarande Brillo. Det låter ganska otaktiskt. Eller har du tänkt att de gömde dem i öppenheten ungefär?
Ja, men kanske.
Nej, men så här då. Det finns en deep throat som inte är min deep throat, utan det finns en annan läcka. Det finns en mullvad som nu har gått under jorden. En livrädd uppgiftslämnare som eftersöks. Och okay. Den här personens hanterare skriver på Flashback att den här personen är rädd. Att personer desperat försöker hitta läckan för de här uppgifterna. Jag kan säga att det rör sig om TV4. Och jag kan säga att den här Flashback-användaren som känner Deep Throat, han har beordrat sin källa. Han satt munkavle på sin källa fram till 22 mars. Jag ska inte få prata med någon på flera månader.
Jag måste säga att jag är nyfiken, Johannes.
Ja, du är det.
Och jag är spänd på vad den här liksom löpsedeln ska leda till. Men jag är också lite orolig.
Varför då? Det här är ett scoop. Ja, men alltså, jag kan inte säga löpsedeln, för då avslöjar jag innan du har gissat dig fram till det. Varför är du orolig?
Ja, men du har liksom... Din journalistiska karriär är ju lite av ett pärlband liksom, av dikeskörningar. Alltså inte bara i den här podden, utan jag tänker även på när du jobbat på Expressen. Vad var det som hände? Det är Melodifestivalen där i Sverige. För några år sedan så var det en stor skandal med... Var det Gina Dirawi?
Mm.
Och du var inblandad. Vad var det som hände nu igen?
Ja, det här höll jag på...
Du fick ha livvakter.
Ja, jag hade en annan källa då. En bra källa, tyckte jag. Som under repen, under Melodifestivalen, Gina Dirawi var programledare. Och under repen så, som journalist var man alltid med liksom, hela dagen och tittade på repen inför sändning. Och då går Gina Dirawi och Sarah Dawn Finer upp och sjunger någon låt. De pratar till musik och sen blir det nationalsången. Och de pratar då på först arabiska och sen på hebreiska. Och ja, det här var ju inte i tider som nu, men det var ju fortfarande, man förstod ju med sin nyhetsnäsa att det här kommer att bli en grej. Och särskilt som att musiken övergick i nationalsången sen. Och det här var ju varför det skulle bli en grej? För att Gina Dirawi är väl hatad av den typen av män som sprider hat på nätet. Och liksom, hon är väl palestinier dessutom. Och det får väl den här typen av män att verkligen gå igång med allt sitt hat. När man också förknippar det, och sen hebreiska från Sarah Dawn Finer och sen nationalsången. Det är liksom allt vad de här männen tycker är en, liksom beviset på en stundande systemkollaps. Och, men jag tror inte jag får höra själva nationalsången. Jag kommer inte exakt ihåg hur det var. Men jag sitter i alla fall där och skriver, det är väldigt stressigt. Och sen är jag på väg ut från repet för att skriva mina texter, det är väl sent på kvällen, då kommer en medarbetare på SVT fram till mig, en tung medarbetare, och viskar till mig: Johannes, Johannes. Och så säger den här personen, det de gjorde, det var att de sjöng nationalsången på arabiska och på hebreiska. Och då blir det ju en ännu större grej, för att det om något, det här var ju då 2016, det var på något sätt ändå mer det var nytt, för det här sågs väl som något form av politiskt ställningstagande, gissar jag, av de här människorna liksom som blev arga på det här sen under sändning. Men det var nytt att man, det är ingenting jätteuppseendeväckande, men för de här gala dårarna så var väl det ovant att se det här i statstelevisionen. Det spädde väl på deras bild om att de blev, att folket blir indoktrinerat. Och jag går och ska skriva min text och sen får jag en telefonintervju med Gina och så ställer några frågor om att översätta nationalsången till arabiska och hebreiska, varför det är viktigt etc. Och sen skriver jag min text och så vaknar jag klockan 05:25 dagen efter av att min källa ringer och säger: du, Johannes, hur stort blev det här? Jag vet inte. Så kollar jag min mail och det är typ 100-200 mail redan på morgonen. Det har varit ute en halvtimme. Nej, inte så stort, säger jag. Och vad bra, säger källan, för jag hade fel. Det var inte nationalsången.
Aj, aj, aj.
Ja, det var någon gammal folkvisa, det var någonting som var översatt. Sen sjöng de nationalsången. Egentligen så var det inte så stort fel. Syftet med det hela var väl detsamma. Men problemet var väl när jag gick tillbaka och lyssnade på mitt band, så hade ju Gina Dravi, man hörde tydligt att hon ändå, hon sa inte ja på frågan om att hon hade översatt detta. Och det här ledde till långa krissamtal. Det ledde till att jag fick ombads att ge Thomas Mattsson, chefredaktören, bandet så att säga. Då transkriberade jag bandet mer till min fördel. Jag lade in ett ja, sen tog jag bandaren, gick till Västerbron och kastade den från bron.
Skojar du med mig?
Nej, och Gina blev ju då utsatt för en jättestor hatstorm. Jag menar, jag har aldrig fått så mycket mejl i hela mitt liv under den veckan, en hel vecka som det här följde. Alltså det bara fortsatte, varje minut kom det mejl om, med hat mot mig som uppmärksammade det här i en rak nyhetstext. Då kan man tänka sig hur Gina hade det. Och hon blev väl vansinnig på mig, kan jag tänka mig. Jag fick order om att inte prata med henne någon mer under, jag har aldrig pratat med henne, inte bett om ursäkt heller, jag fick inte prata med henne för tidningen. Och SVT hävdade väl att hon fick livvaktsskydd, men det vet jag att hon hade innan. Men hon fick säkert förstärkt livvaktsskydd efter det här. Men, ska man väl säga, det gjorde som dokumentär om det, lite vinklat. För att det var inte jag som valde att göra själva grejen. Jag rapporterade trots allt halv felaktigt om det. Bara att göra det här. De här hatarna hade väl inte hört skillnad på vad som var folkvisa och vad som var nationalsång när det var på arabiska, gissar jag. Eller?
Jag vet inte, men det är spännande nu. Du lär dig ingenting liksom. Nu ska du ut och ha löp igen.
Nej, jag ber här och nu om ursäkt till Gina Dravi. Om någon känner den kan ni framföra den ursäkten. Framförallt be om ursäkt för att jag aldrig sa någonting efteråt. Hon var alltid så skön. Det var
Pernilla Wahlgren?
Nej, nu orkar jag inte mer nu. Det här kan jag också be om ursäkt till. Jag ber om ursäkt till alla. Men,
och nu, om några dagar kanske du har någon mer att be om ursäkt till.
Ja, det här rör faktiskt Pernilla Wahlgren lite grann. För grejen är så här. Du ska få veta vad det här är nu. Det är Masked Singer. Det är TV4 har fått dille. Du vet ju att varje år så läcker deltagarlistan ut i Masked Singer. På Flashback. Ja. Och TV4 har nu efter 2,5 säsong, de håller på och spelar in den tredje nu, insett, orkat kolla, att det är samma Flashback-konto varje gång.
Som avslöjar deltagarna i förväg. Alltså.
Ja, och som alltid har rätt. Och då har de, eftersom att det här spelas ju in inför publik, för de som inte ser på Masked Singer, det, som jag förstår det, man sjunger så ska en jury gissa och sen ska man ta av en mask så att säga. Det är själva, hela programmet bygger på att det ska vara en överraskning vem som gömmer sig i masken. Och då är det tråkigt om det läcker ut. Ja, och i alla fall, TV4 har nu under den här inspelningen vidtagit extrema åtgärder, alltså det är helt sjukt. De har alltså kastat ut publiken, de har gått igenom varje människa i publiken för att se att inte den är på fler inspelningar. Och de har kört gamla register över publik, förmodligen ett brott mot den här nya lagen som jag inte vet vad den heter, men man måste klicka på olika pop-up-fönster.
GDPR,
just det. Lagen. Hopplös lag. Slopa den så jag slipper klicka på de här fönstren hela tiden. Och när de har gjort det här, då har de upptäckt att det inte är publiken som läcker. De kan inte isolera en person i publiken som har varit vid alla maskavtagningar. Det är någon inom TV4 som sitter och bara havererar.
En deep throat helt enkelt.
En deep throat som bara vill sabba, för deep throat i Watergate-skandalen, det kommer jag inte ihåg. Men jag antar och hoppas att det fanns någon form av patos där.
Ja, absolut. Det kanske finns patos här också. Det är kanske någon som är arg på TV4.
Ja, men jag kommer ju nu till själva avslöjandet.
Jaså?
Spekulationen i alla fall. Men det kan ju bara, du vet ju hur folk far ut och in i tv-branschen. Blir sjuka, vabbar. I alla branscher, men särskilt tv-branschen. Utbrända. Ja. Det kan ju bara vara 5 personer. Det kan ju bara vara juryn eller programledaren. David Hellenius är programledare. Måns Zelmerlöw, Pernilla Wahlgren, förlåt Pernilla, Felix Herngren och Nour El-Refai. Samma gör det som i alla program. Förmodligen samma gör det som sitter i alla domstolar i Sverige. Förmodligen ja, den som snippar domen. Helt otroligt, va?
Ja, de riktiga panelhörnor.
Finns det något de inte kan döma i?
Nej, alltså. Det är sant. Det är ju samma jävla gäng som valsar runt i varenda jury som finns i det här landet.
Kan de gå upp i någon så här, den här, vad heter den här, tribunalen i Haag? Kan de sitta där?
Förmodligen.
Fakturera för lite.
Men vem tror att det är då?
Man måste ju, en källa, precis som, jag tänker på när man värvar spioner. Alltså antingen någon som vill känna sig viktig eller någon som är i behov av pengar för att den sig har en beroende eller spelberoende, någonting sånt liksom. Vem här har vi?
Ja, så den som jag känner har liksom högst burn rate, men också drar in väldigt mycket pengar, det är väl Felix Herngren. Han åker på de här båtresorna varje sommar med typ 15 barn. Det kan ju kosta en del.
Jättedyrt att resa med barn.
Ja, men å andra sidan är han liksom Sveriges kanske rikaste tv-människa.
Jag tror också att han inte kanske har kontakt med någon som har flashback. Det känns som att han också bara sen med att ha en telefon med touchscreen.
Det är faktiskt sant. Han vet nog inte att det finns något som heter flashback där ute.
Nej. Han ringer fortfarande med telefonkioskar. Han går hela tiden och letar efter telefonkioskar. Det finns säkert någon kan bo på Östermalm. Det finns en kvar i vad heter det här, köpcentret?
Fältar,
ja, precis. Som bara Felix använder. Han vet inte att hans fru betalar för att han ska stå där. Det är egentligen bara ett mobilabonnemang. Jag tror inte det är Felix. Måns kanske. Dyrt att bo i London. Han har väl inte riktigt någon brittisk karriär.
Nej, alltså han har en lägenhet i Barcelona också.
Ja, just det. Och här antar jag.
Ja, men jag tror inte, det känns som han sålde de här paddelhallarna nu också. Gick med en jävla vinst. Jag tror inte att det är Måns. Alltså.
Kan det inte vara om den andra liksom, incitamentet för att vara en deep throat är någon form av dubbelliv? Måns har väl varit ute och viftat med svärdet en del. Han kanske satt under press.
Vad menar du med vifta med svärdet?
Men det är väl ingen hemlighet att han har 3-siffrig knullista?
Det vet jag inte.
Ja, det vet inte det. Nej, det vet inte jag heller. Men han har väl gått ut och pratat om att han var sexmissbrukare. Och sen har han gått ut och pratat om att han ångrar att han pratade om att han var sexmissbrukare. Och sen vet jag också att en väldigt, väldigt känd kvinna beskrev hans ollon som väldigt pikt. Sveriges piggaste ollon, sa han. Det är fin omdöme.
Jaha. Ja, verkligen.
Men du tror inte på det här?
Nej, inte Måns alltså.
Nej, vem är det då?
Ja, det är väl 2 kvar då. Det är väl Nour och Pernilla Wahlgren. Pernilla Wahlgren känns inte heller som hon skulle göra det liksom. Hon känns lojal mot de produktioner hon arbetar med. Nour vet jag inte. Jag har bara träffat Nour El-Refai en gång. Och det var när jag var vimmelreporter. Något knäck mitt första månad på Expressen. Så var det någon ny Vapiano, tror jag, i Skatteskrapan som skulle invigas. Och då var Nour El-Refai där och åt...
Vänta, var hon på ett vimmel för en ny Vapiano? Alltså den här på Söder?
Ja. Hon var där och hon sa...
Det måste
sa
man ju
att
nästan
skulle...
vara hemlös för att gå på.
Jag vet inte, men hon var där och försåg
alltså
sig glatt av de här... Ja, hon försåg sig glatt av de här pastarätterna. Och när jag kom fram för att fråga liksom, hur smakade maten? För det var det som var liksom, frågan som vimmelreporterna
skulle ställa till alla.
Ja, och då sa hon att hon inte pratade med Expressen. Och så vände hon sig om och gick därifrån. Så jag känner inte alltså, Nour.
Ja, hon har verkligen integritet, känner man där. Hon kan gå på ett vimmel men ändå inte vara där. Liksom.
Ja, det känns lite taskigt mot arrangören som liksom bjuder henne på den här pastan just för att hon ska prata med Expressen. Men det köpte inte Nour, utan hon skulle bara ha gratis mat då.
Jag tror vi får avfärda både henne och Pernilla. Jag tror vi...
Då är det bara Hellenius kvar, va?
Ja. Jag tror att du... För du har väl... Var inte grejen med honom, och det är det här jag tänker är avslöjandet. När man bevakade Let's Dance, när man var reporter på Expressen, han drog ju som en avlöning till vårt sändningen var slut. Alltså det, den här liksom monitorn eller den klockan digitala så räknar ner de här röda lamporna till när, liksom, när man är ur bild, ur sändning så att säga. Han har säkert ett coolt namn. Det gick när det liksom var 5 sekunder kvar. Då var han redan i taxi därifrån.
Jo, sant. Sant.
Han döljer någonting. Det är misstänkt beteende.
Alltså det här korståget du bedrivit mot stackars David Helenius senaste tiden. Förra veckan var du också på honom i podden. Jag minns inte var det var exakt då.
Kicken.
Och nu den här veckan hänger ut honom som liksom illojal mot sin arbetsgivare. Vad är grejen?
Jag tycker nog att hans samlade verk inte är kanske av den högsta kvalitet. Ja.
Det känns som att du är ute och försöker täcka upp för någon polare här på TV4 som sitter och läcker grejer och därför lägger liksom dimridåer i den här indie-podden.
Det är jag som är Flashback-användaren.
Förmodligen.
Fuck.
Om kvällarna här i Chile så är det alltid, precis som hemma i Sverige, jag som lägger Benjamin. Det har du förstått.
Det har nått fram till mig vid det här laget. Du lägger Benjamin.
Ja, och Linnea går upp med honom. Nej, men det tar ett tag för honom att somna, från det att vi släckt. Och under de där 30 minuterna det kanske tar, så ligger jag där och väntar på att höra den här lugna, underbara andhämtningen som deklarerar att han sover. Och det är mycket dödtid där, så jag har påbörjat ett nytt litet projekt i mörkret. Att radera gamla bilder och filmer i telefonen.
Varför gör du det?
Ja, men för ofta nu för tiden så har man liksom 5-6 versioner av ungefär samma bild. Ibland uppåt 20. Det är många bilder på dig och mig, från fotograferingar, sittningar. Jag såg en härlig bild häromdagen från lanseringen av Till min och en mördare, när vi står under en bro i Liljeholmen och du står och du är så klädd i kostym och skjuter med låtsaspistol och skriker att du är James Bond. Och den bilden vi har kvar, men det är de där kopiorna som jag vill få bort. De upptar ju minne i telefonen. De är helt onödiga. De förstör ju när jag vill scrolla liksom och kolla på mina gamla bilder.
Vet du att jag kan avsluta ditt segment med 4 ord här?
Jaså?
Det finns en app som, och det är fler ord, som gör det automatiskt, Pascal.
Du skojar?
Nej. Jag visste det.
Men hur ska den veta vilken bild jag vill ha kvar?
Jag tror att du kan välja ett läge där den föreslår en av varje serie åt dig. Så klickar du bara okej om det är den du gillar.
Okej, jag fattar. Ja, i alla fall.
Tack för den här veckan!
Men det är en av de här kvällarna som jag hamnar tillbaka i en vinterdag. Jag tror det är 2021 i mormors gamla lägenhet på Limhamnsgatan i Skåne. Och det är en film, så jag tvingar mig själv liksom att trycka på det här klippet. Och när filmen började spelas så minns jag den här dagen. För jag filmade henne och morfar Bengt.
Ja, fint.
För jag visste att det nog var deras liksom sista, om inte den sista gången, jag skulle se dem. Och där satt hon, liksom smal som ett knivhugg, döende i cancer och blossade på en pipa. Och röken som kom ur hennes mun, den är grå och den är tjock. Det är som dieselavgaserna i de här gamla lastbilarna som man ser på vägarna här i Chile.
Det är också något dubbelt mörkt i det där, att det är din, för morfar Bengt är inte din morfar, och pipan hon har i munnen, nej, den tillhör ju din morfar, alltså hennes livskärlek Gary Engman.
Det här är en annan pipa som hon köpte, men det var nog för att hedra morfar som hon började röka pipa liksom i 60-årsåldern.
Ja, just hon gav ju morfars pipa till dig, ja, just det. Det är ändå tungt för Bengt att sitta och se det varje dag.
Ja, men han var väldigt förlåtande med det. Hon kunde prata väldigt kärleksfullt om morfar och deras år tillsammans och sa att det var den bästa i hennes liv. Och Bengt satt bredvid och liksom nickade. Han var en väldigt mild och fin man, Bengt.
Stackars bryta mig, Bengt.
Ja, jag tyckte synd om honom ibland. Men 4-5 sekunder klarade jag av att se. Sen stängde jag ner.
Varför då?
Ja, men för det var svårt att se henne helt enkelt. Det var liksom, det var inte så jag vill minnas henne på något sätt.
Pratade hon eller satt hon bara liksom och rökte?
Jag hann ju bara se 4-5 sekunder liksom av, jag såg mest liksom, ja, men det här liksom skelettet till människa och massa grå rök i förgrunden. Men det slår mig att när jag kollar i mobilen och raderar klipp så är alla filmer så korta. De är liksom perfekt avvägda. Det händer något på var och en av dem. Jag, när Benny somnat så går jag upp. Och varje kväll här i Chile så kollar jag Linnea på Downton Abbey. Vet du, känner du till Downton Abbey?
Jag känner till, jag tror att jag har sett 1,5 säsong.
Okej.
Det är bra.
Ja, jag och Linnea ser alltså varje gång vi kilar om kvällarna. Så vi har sett, nu är vi liksom på säsong 5 det här året. Men det är mysigt på något sätt. Och vi ser det bara här i Chile.
Jag gillar såpor.
Men just den här kvällen, ja, jag älskar såpor. Men just den här kvällen så är Linnea inte hemma. Hon och min syster Manuela är inne i Vainar för att gå på Pilates. Så huset är tomt förutom Benjamin som ligger och sover. Så jag börjar liksom vandra omkring rastlös. Och jag ägnar en halvtimme åt att leta efter ett gammalt pingisracket som jag vet att jag har någonstans. Men tyvärr hittar jag det inte.
Ska du spela pingis med dig själv då? Eller hur tänker du?
Ja, men vi har ju ett pingisbord och det är så här dåliga gamla racketar. Men jag vet att jag har ett femstjärnigt gammalt Stiga någonstans. Vi har ju haft det här huset sedan 2001. Så att det finns liksom väldigt mycket gamla prylar i det. Men när jag inte hittar det här pingisracket då, så går jag till vardagsrummet där vi har en gammal DVD-spelare. Och sen börjar jag leta bland filmerna som ligger staplade på varandra. 8 av de här fodralen, de är helt vita. Och på dem står det bara Chile 2001. På ett annat står det avskedsfest Pascal.
Oj.
Jag blir ju nyfiken, för det här är ju liksom... Det här hade jag inte en aning om.
Det här öppnar ju dörren till något förträngt minne.
Ja, det är just det det gör. För jag trycker in en av de här filmerna i spelaren och trycker på play. Och det är som att förflyttas liksom till en ny dimension. Jag är ju fan Alice och jag har just fallit ner i underlandet. Det här är så fullständigt oredigerade filmer på mig och min familj kring millennieskiftet. Det är vårt vardagsliv. Förstår du hjälplösheten att slungas in i det där?
Men det är så kusligt, för på något sätt ser man ju... Jag vet inte, jag tycker det är så jobbigt att se sig själv i den åldern. För det är som att man är ganska lik ändå hur man är nu. Man ser igenom sig själv nu när man ser den osäkra, patetiska människan på något sätt.
Ja, exakt.
Som söker sig fram och försöker hitta någon form av identitet.
Ja, men exakt, exakt. Och... Den här första filmen som jag tycker in, det är den här avskedsfesten. Det här är alltså sommaren 2001 och min familj ska just flytta till Chile. Jag är, 14 år gammal och min mamma och pappa hade ordnat någon sorts avskedsfest för mig med liksom, mitt fotbollslag och med några andra kompisar.
Var är festen?
Den är på baksidan av kafeterian vid Socialhögskolan som min pappa drev. Han drev ett café där.
Fan vad han har drivit saker överallt.
Ja, det har han verkligen. Om bara några dagar ska jag här flytta till Chile. Så det är liksom... Jag är lite skakig, märker jag. I de här filmerna. Det är mamma som håller kameran. Och Nikos, du vet, min gamla fina vän. Han är också där. Han sitter bredvid mig. Han har en glimrande tandställning. Du vet, en riktigt schysst räls. Och mamma frågar Nikos om han har några tips åt mig där borta i Sydamerika.
Vad menar
han? Och han säger... Nej, men jag vet inte riktigt. Det vet inte han heller, för han säger bara: passar det för senioritorna? Och sen skrattar vi så där, du vet, osäkert som tonåringar gör. Jag minns för övrigt att det här är inte med på filmen, men att just mina saker kring det här. Han gav mig, däribland liksom närvarande av alla andra, så gav han mig 2 avskedspresenter den kvällen. Först var det en inramad musikpiggbild, du vet, sådär Lasse Åberg-tavla.
Ja.
Och så räknade över den och sa: den här är från morsan.
Jag tänkte precis gissa det.
Aha. Och sen grävde han i den här påsen han hade med sig. Så tog han fram en inramad bild med en kondom som det stod "in case of emergency" på. Och så sa han: den här är från mig. Det var ändå roligt, måste jag säga.
Knackar du någon gång på nödglaset?
Jag tror inte det. Nej. Jag tror inte det.
Du har kvar den där. Vänta.
Ja, det ligger förmodligen någonstans i huset här i Chile, eftersom det var hit jag åkte med den. Jag vet att jag tog med den till Chile i alla fall. Men mamma går i alla fall vidare med kameran på den här festen. Och så hittar hon Sadi Bouzid. På den här tiden var han nog kanske den person på jorden jag umgicks mest med. Vi spelade ju samma fotbollslag, så vi sågs varje dag på träningar. Och om helgerna sov vi över hos varandra alltid. Antingen hos mig i Starris eller hemma hos hans familj i Bergshamra. Och idag är han väl en av Sveriges absolut främsta MMA-are. Förra året vann han ju hela PFL, en av världens största MMA-turneringar.
Har ni någon kontakt? Jag har aldrig hört talas om honom.
Ja, men vi har kontakt. Vi skriver till honom på Instagram. Jag brukar kolla på hans matcher också.
Mm-hmm.
Och förra året kom han till final i samma turnering, men förlorade finalen. Så han kunde inte försvara sitt bälte, som det heter. Men här är han alltså 14 år gammal och hans bästa kompis ska åka iväg till Chile ett år. Och han ler liksom så här fint mot kameran och så är han så innerlig. För han säger: jag kommer sakna dig, Pascal. Kom hem snart. Och det slår mig att han är den enda, eller av oss två i alla fall, och av Nikos, som vågar vara liksom innerlig när man blir filmad. ja, men mamma vandrar vidare kring de här borden och kameran fastnar på en kille som, vi kan kalla honom Ricky.
Vad är det för lirare?
Ja, men ett par månader tidigare har Zlatan varit och spelat med MFF, alltså Malmö FF på Råsunda. Och Ricky och 3-4 killar i laget har skippat träningen för att gå se på den här matchen. Egentligen är det ju bara Zlatan då vi ser, för det här är ju liksom just när han börjar slå igenom. Och vid slutsignalen så kommer jag ihåg att Ricky, han springer in på planen, rusar fram till Zlatan. Och när vakterna försöker släpa iväg Ricky så hindrar en 18-årig Zlatan dem. Han ger istället Ricky en kram och hjälper honom iväg så att han inte ska liksom få stryk av vakterna.
Fint.
Ja, så jävla fint av Zlatan. Och det var exakt det jag sa till Ricky på träningen dagen efter. För då berättade ju Ricky om det här för mig. Och då sa Ricky, han är som oss Zlatan. Han är också blatte. Han vet vad det betyder för sådana som oss att det går bra för honom. Och när han säger det här, då är han alltså 14 år gammal. Jag tycker det var så jävla insiktsfullt att redan då, för man har ju pratat om Zlatans liksom betydelse för invandrarkillar som spelar fotboll på senare år. Men på den tiden gjorde man inte det. Men det jag minns när jag sitter där i soffan och ser på den här filmen, det är att jag träffade Ricky för 3-4 år sedan kanske, på Stureplan. Jag satt och väntade på dig på Sturehofs utservering och läste en bok. Och plötsligt när jag tittade upp så såg jag Ricky. Han såg härjad ut. Vi liksom, våra blickar möttes, så jag la undan boken, reste mig och gick fram till det här liksom staketet som avgränsar utserveringen. Så jag stod liksom på insidan bland liksom överklassmänniskor som sörplade ostron och drack alkohol på lunchen. Och Ricky, han gick runt och tiggde pengar av folk.
Det gick inte bra för Ricky.
Nej.
Vad hade hänt?
Ja, men jag frågade ju det liksom, hur är det med dig? Så han, men jag ska inte ljuga bror, det har varit tufft. Och sen berättade han att han hade trillat dit i missbruk på någon drog, jag minns inte vilken, och varit hemlös till och från. Och sen frågade jag så här, kan jag ge dig, jag ser att du så här, tigger pengar av folk, vill du ha? Kan jag ge dig något? Och han bara, nej, jag vill inte ha av dig, inte av mina kompisar. Och sen bara vände han sig om och lommade iväg liksom, vilsen, ensam.
Usch.
Ja, det är så jävla mörkt att liksom korsklippa minnet mellan de två bilderna. Vad liksom 20 år kan göra. Ja, men den här turen som min mamma är ute på med kameran för 20 år sedan. Hon vandrar vidare och nu har jag tydligen rest mig från bordet. För nu zoomar hon in mig när jag står på gräsmattan 20-30 meter därifrån. Och jag står med Petronella, en av mina bästa tjejkompisar på den tiden, som försöker trä in sin arm under min. Och kameran liksom fångar hur jag flyttar mig bort.
Varför då?
Och hon gör det igen. Liksom försöker trä in sin arm under min. Och jag flyttar mig bort igen.
Är det en form av övergrepp?
Ja, men, nej, men jag antar att jag gör så för att mina fotbollskompisar är där. För att jag inte vill bli liksom gullad med då.
Mm-hmm.
Och det var ju lite det du var inne på innan. Att, alltså, det slås av var att hur medveten man var om hur man framstod de här åren. Man tänkte alltid på hur man gick. Man kunde liksom ändra sin gångstil från vecka till vecka för att man inte var nöjd med den. Kommer du ihåg det?
Ja, det är helt sjukt faktiskt. Man snappar upp allt runt omkring sig och utvärderar sig själv i jämförelse med det.
Ja, och det var det som slår mig när jag ser den här filmen på mig. Att det var som att man alltid hade en kamera riktad mot sig. Man frågade sig alltid hur man framstod i omvärldens ögon, men man hade inga svar. Men det är ju det jag inser, att nu, 20 år senare, plötsligt sitter jag på svaren. För här sitter jag med liksom timmar av filmat material av min egen ungdomstid, min egen barndom. Och jag känner mig fan skräckslagen.
Jag förstår det. Men det sjuka på den tiden var ju att, men som du sa, man satt inte på svaret. Och det var att man pratade inte med någon. Man vågade inte visa någon form av osäkerhet. Utan man härmade bara den man tyckte för dagen var mest populär. Det var så jävla spretigt vem man var.
Ja, exakt.
Man bara klädde på sig liksom med någon form av liksom kostym som var mest lik den populäraste killens.
Ja, exakt. Och jag byter film, men innan jag gör det, så för den här filmen tar slut, så minns jag hur den här kvällen slutade. För det här var inte... Det filmades aldrig, men vi tog bussen för att åka till Gärdesfältet och spela fotboll. Men i Gustav Adolfsparken, där vi gick av, du vet, där vid Östermalm, vid SVT-huset ungefär, så stötte vi på en av Sveriges kändaste programledare.
På den tiden Ja, okej, ja.
Vet du vad han sa?
Nej, berätta.
När han såg oss.
Nej.
Han skrek, stick härifrån era jävla blatteungar. Helt oprovocerat.
Jävlar.
Ja, liksom till 10-15 killar som gick genom parken och småpratade medan vi liksom lekte med fotboll.
Packade eller?
Det vet jag inte. Men, alltså helt oprovocerat. Helt sinnessjukt. Men,
kan höra den rösten. Jag har fått skrik av samma röst. Det är som en röst ur 60-talet på något sätt.
Lite faktiskt. Av ens barndom också, framförallt. Eftersom man har hört den så mycket, många gånger i tv.
Ja.
Jag ska just ta fram en annan film och fortsätta liksom den här odysséen i barndomen när Linnea kommer hem. Och redan hon stiger in så stänger jag snabbt av.
Ja, visst skäms man när man kollar på gammal skit av sig själv. Narcissistiskt.
Ja, hon öppnar dörren, ger mig en puss och så frågar hon mig så här, vad gör du? Och jag säger, jag vet inte. och det är inte för att jag vill ljuga, men det är någonstans, det är ingen lögn. Det är för att jag vet inte riktigt, vad fan är det jag just har upplevt?
Det är som liksom, att, det är som att hon skulle hellre liksom komma på det med att kolla på någon riktigt obskyr porr. För det lämnar mycket öppet för tolkning när du säger, jag vet inte, röd i ansiktet. Men det är bättre än att du skulle berätta, jag sitter och kollar på bilder av mig själv, filmer.
Ja, men jag vet inte vad jag gör. På riktigt, det är liksom, det är ett kaninhål jag har ramlat ner i. Det är en trasig planka i tidens staket som jag liksom plötsligt kan kika in igenom. Och jag är inte redo att prata med någon om det här. Det är liksom för sjukt. 2 dagar senare så är jag ensam igen. Linnea ska återigen in på Pilates. Och den här gången är jag förberedd.
Låser jag lägger benen in
kanske lite. Ja, nej, men jag lägger benen in liksom lite tidigare. Och sen skyndar jag mig iväg till soffan och den här DVD-skatten. Och det känns lite som att jag har en hemlig affär. Som att jag bedrar Linnea. Och inte bara henne kanske. Hela världen. Men jag förmår mig inte berätta. Och men vad ska jag säga till henne så här? Jag har hittat ett hål i tiden. Har du läst Thomas Stramström, Johannes?
Inte mycket.
Okej, men i dikten Svar på ett brev så skriver han: tiden är ingen rak sträcka, utan snarare en labyrint. Och om man trycker sig mot väggen på rätt ställe så kan man höra de skyndande stegen och rösterna. Man kan höra sig själv gå förbi där på andra sidan. Och han har ju rätt i det. Mm. Men jag har, ja, men som jag sa innan, jag har hittat en lös planka i den här labyrinten. Jag kan både se och höra mig själv.
Ja, det är en sån här lönngång.
Ja, så jag tycker in en ny skiva i spelaren och ja, men det har gått ett halvår. Nu har vi flyttat till Chile. Jag och Elias, min lillebror, vi spelar fotboll. Han står i mål. Vi använder stolparna på vår terrass som målbur liksom. Och jag har väl någon form av individuell träning som han är med på. För jag skjuter upp bollen på taket, låter den rulla ner och sen liksom ska språngnicka in den. Om och om igen.
Jävla dampigt alltså. Det för lyssnare ska man väl säga att du är då 14 och han är typ 7 år gammal. Det är lite synd om honom som målvakt.
Ja, och han är 7. Ja.
Stackars barn. Jag behandlar min bror som också heter Elias som är lika liten på exakt samma sätt.
Ja, men och, ja, 3 hundar springer omkring runt benen på oss. Mm. Försöker ibland ta bollen. Och den här gången är det pappa som filmar och håller kameran. Ibland pratar han. Han säger liksom: ja, det är onsdag och klockan är 8:30 på kvällen. Alltså, det är ganska varmt.
Onsdag.
Ja, men exakt. Och jag blir lite sorgsen när jag ser det här. För att det är som sagt, ja, men mer än 20 år sedan. Är det 22 år sedan det här? Ja, det är det.
Han är stark då, din pappa också. Han är
han är ju stark. Nu. Ja, han är väl 50 års ålder här. Och framförallt är jag stark. Jag ser hur snabbt jag rör mig. Hur självklart bollen är fixerad vid mina fötter. Den är liksom på riktigt en förlängning av min kropp. Det var ju allt jag brydde mig om i livet. Den där jävla fotbollen. Mm. Den var min familj och mitt skrivande är nu. Men det som framförallt slår mig är att det är 28 minuter slow tv. Det är 2 pojkar och en fotboll och ett tak. Så jag tröttnar på det här och sätter in en ny skiva.
Är det då du hittar mamma och pappas hemmafilm?
Man är ju lite orolig för att något sånt ska komma upp. Men det gör det inte.
I början. Eller precis när filmen tar slut. Om det ska ligga någonting på de här liksom sista minuterna. Det blir lite brus och sen ser du sovrummet och ett stativ. Hakar på ett stativ och sen plötsligt.
Ja, nej. Nej, det är inget sånt. Däremot är det liksom... Det är verkligen slow TV. Det är motsatsen de här klippen jag har i min telefon. En film är bara en motorväg som filmas. Vi sitter i bilen, pappa sitter i framsätet eller i passagerarsätet bredvid mamma.
Filmar.
Och jag
som ryssarna ja, alltid filmar lägger upp på YouTube och så råkar man
krocka.
Alltså innan dashcam eller vad heter det? Fanns.
Exakt. Ja. Och så ibland vänder han sig om och filmar mig, Manuel och Elias i baksätet. Den här bilresan är alltså, den upptar 19 minuter på den här filmen.
Pratar ni eller?
Ja, han frågar, vad äter ni? Har ni trevligt? Typ. Och vi säger ja, fast när är vi framme?
Fast det är ju starkare att det just är så, att det inte är regisserat. Utan det är så poänglöst. Men det är också sant.
Exakt, för det är ju verkligen det, är det som är ens vardag som de har lyckats fånga här. En annan DVD-film är 32 minuter lång. Det är en defile här i Chile, en så kallad parad på Vainar stadion. Det är olika skolor som bara marscherar i sina skoluniformer medan en orkester spelar. Det tar liksom 29 minuter innan jag dyker upp i bild, som jag antar var liksom anledningen till att de var där och filmade överhuvudtaget. Jag ser också väldigt, jag ser kraftigt förvirrad ut där jag går och försöker marschera i takt med mina skolkamrater.
Har du såna indiandräkt då? Mapuche-dräkt?
Nej, jag har kaos skoluniform, skjorta, slips, vilken färg hade slipsen? Grå och gul randig slips. Ser prydlig ut. En annan skiva som jag stänger av ganska fort är en rodeo, en sorts hästtävling här i Chile. Min syrra tävlar, Manuela. Men de filmar inte bara henne utan liksom även de andra tävlandena från 100 meters avstånd. Det är liksom blåsigt i mikrofonen och var tredje minuter är spridda applåder. 47 minuter klockade jag den till. Jag började läsa lite på de här DVD-skivorna för jag insåg att allt är inte guld direkt. Och då ser jag någonting som kommer göra dig lite uppspelt, tror jag.
Oj, vadå?
Gary begravning.
Oj, nej du skojar.
Nej.
Kan
nej.
Du posta den till mig? Det är alltså Gary Engman, tv-legendar, Aftonbladets chefredaktör, häradsbetäckare. Som drog från kvinna till kvinna tills han dog.
Ja,
för men han älskade så snabbt att han inte kunde leva så länge.
Ja, det var fint uttryckt.
Eller så hade han så mycket ångest över alla hade svikit att liksom, det inte gick längre för kroppen.
Ja, men tyvärr lovar den här texten på DVD-filmen lite för mycket, inser jag. För att det är bara det är timmarna innan begravningen. Det är pappa som filmar mig medan jag står framför en spegel och provar en kostym.
Vadå, som är lite taggar inför begravningen? För festen?
Ja, lite så. Nej, det ska jag inte säga. Men däremot så här, jag vet inte varför de filmar det här. Men pappa står och filmar mig. Det här är Starringsringen då. Och ja, men jag provar en kostym och pappa säger att jag borde ha en väst under. Och ja, det är väl det, helt enkelt. Då går jag och sätter på mig en väst.
Men hur ser det ut då? För du var ju så nära din morfar, du såg ju upp till honom så mycket.
Ja, men jag är ganska opåverkad. Jag tänker på att min röst är så otroligt ljus. Jag ser liksom ett barn. Och det är det jag tänker när jag ser det här. För det är, liksom, det är nog den första närbilden på mig bland de här DVD-filmerna. Där jag liksom interagerar med kameran. Och rent intellektuellt så förstår jag ju att jag en gång har varit ett barn eller tonåring. Men nu får jag liksom se bevisen.
Och
det jag tänker är att jag gör som min pappa säger. När han säger så här, du borde ha en väst under. Då tar jag av kavajen och går och hämtar en väst och knyter slipsen. Och det är mitt i allt det där som jag hör en röst på skånska som jag känner igen. Och jag förstår att det är mormors röst. Det hör jag ju liksom redan. Och pappa vänder sig då med kameran. Och då får man också se min lillebror Elias som fäktas med min mosters kille. Och mormor som då är hemma hos oss i Starringsringen sveper förbi. Hon ropar något till min moster och rösten är så här stark. Rörelsen är inte märkt av den här sjukdomen, av ålderdomen. Och där står morfar Bengt också i köket.
Och de är 50-60 mormor här, eller 65, eller vad är de?
Ja, något sånt. Ja. Men de är liksom starka, opåverkade. Morfar Bengt har inte drabbats av demensen. Och mormor liksom springer runt och delar ut order åt alla, precis som hon alltid
du
gjorde fram till som
blev sjuk. Sen när vi öppnar kistan så du drar av byxorna, och du kalsongerna, och sen sätter jag mig där på.
Du menar begravningen då?
Ja, för du öppnade ju kistan och klämde lite på morfar.
Ja, men det var ju då jag, mamma, Manuel och Elias, alltså mina syskon, för att
mormor ville ha ensamtid. Ja, Bengt kanske fick vara med och titta på. En väldigt tidig form av, vad heter den här porrgenren, när någon tittar på? Vad heter det? En partner?
Ja, det vet du bättre än jag. faktiskt.
Fan, namnet undflyr mig. Ja. Men det var hennes grej.
Ja, hon var ju förälskad i morfar till slutet. Har jag misstänkt ibland. Det tror jag vi alla misstänkte. Men i alla fall, Linnea kommer hem. Avbryter den här liksom vandringen i minnenas allé. Eller som inte ens är minnen längre, utan det är ju liksom, de finns ju där. Mm. Det är ju det som är beviset. Det är där. Ja. Och vi går och lägger oss. Kollar kanske lite på Downton Abbey. Och sen blir det lördag dagen efter. Och då är det strömavbrott. Det är någon skön kille på väg till stranden som har kört ner en elledning på vägen mellan Vajnar och Wasco vid 15-tiden. Så alltså vi och hela Wasco utan el. Och prognoserna, för det kommer tidiga prognoser så att det här skulle vara klart vid 19:30.
Men vänta, det är en stolpe där kört ner.
Exakt. Och det var ju det jag sa till Linnea. Jag bara, det här löser de snabbt. Innan 19:30 så är ljuset tillbaka. Men vid 19:30 har ingenting hänt. Det, liksom, det börjar mörkna och vi går omkring med mobillamporna. Och sen, ja, vi får gå och lägga oss i det här liksom, mörkret. Och vi har inte så mycket att göra då. Det blir ju inget Downton Abbey eftersom vi måste spara på elen. Men Linnea ligger bredvid mig och läser Ingen, boken som jag skriver just nu. Och jag läser Don Winslows Muren på min läsplatta. Och den är fan 5+. Möjligtvis är det den bästa thriller som har skrivits. Jag tror att Stephen King... Ja, jag tror att Stephen King kallade den för krimgenrens Krig och fred.
Jag tappade den väldigt snabbt alltså.
Krig och fred eller Muren?
Muren.
Aha. Det är ju det som är så jävla kusligt. Det är att det är vår avlidna vän Anders Nunstedt som har översatt den till svenska. Var det hans sista jobb innan cancern tog honom?
Jag tror i alla fall att det var hans sista han verkligen... För han gillar ju verkligen Don Winslow. Han pratade ju mycket om honom i samband med detta.
Ja, jag vet. Jag minns det.
Det var också därför jag läste den. Det var så speciellt att se... Eller den lilla texten där översättaren får synas. Och att Anders liksom ekade, för han älskade den boken.
Ja, för en gång i liksom halvtimmen under läsningens gång så går jag tillbaka till försättsbladet, eller man ska säga det när man läser på läsplatta, och bara läser Anders namn. Mm. Jag vet inte varför jag gör det. Men Linnea tröttnar i alla fall på att läsa Ingen. Hon tycker inte att det är krimgenrens brott och straff. Tror jag. Så hon smyger iväg och lägger sig. Men vid 23:30 då knäpper det till och hela huset tänds. Då är ljuset tillbaka.
Då är det begravning.
Och jag vet inte. Ja, men jag försöker släcka ner då och sen liksom gå och lägga mig. Men jag har svårt att sova. Så jag går runt i huset och släcker de lampor som är tända. Och sen går jag bort till soffan i vardagsrummet och fortsätter vittja den här platta skatten av barndom. Och jag tittar på allt det här händelslösa, enformiga som var mitt liv kring millennieskiftet. Det är liksom, det är inte intressant för varken för dig eller för lyssnarna. För det är ju bara vardagssituationer. Och sen till slut går jag och lägger mig. Och dagen efter strömavbrottet, i söndags nu, så åkte jag, Linnea och Benjamin till byn som ligger bredvid oss för att köpa vatten. Maitensio. Det är där de protesterar nu, där vi inte kommer förbi för tillfället. Och vi ska köpa vatten där. Såna här vattendunkar som vi har här i huset. För att vi har inget
dricksvatten. Så att de andra inte ska ha någonting.
Ja, exakt. Nej, men, och när vi gör det så köper vi också en glass till Benjamin. Och sen åker vi hem. Och Benjamin, han äter den här glassen med frisk tumör. Han liksom slickar i sig den som en liten kissemisse. Men det vi inte vet när vi sitter där i bilen och han äter den, det är att i den där glassen så bor Satan. Vi kör igenom den här döda avokadoodlingen och jag tänker på filmerna. I en av dem så filmar någon ut över allt det här. För när vi flyttade hit 2001 så var det ju bara öken. Det var sten och sand och kaktusar. Och när jag tog bussen hem från skolan när jag bodde här så gick jag över det här liksom månlandskapet. Kastade sten och höll utkik efter ödlor. Lyfte på stenar i jakt efter stora äckliga spindlar. För det är liksom... Jag var ju så jävla ensam och uttråkad alltid. Och när jag väl kom hem fanns det ingenting där. Det fanns bara ensamheten i mitt pojkrum. Och den här tystnaden som jag fyllde genom att lära mig spela gitarr. 10 år efter att vi hade flyttat hit så köpte en av regionens rikaste män upp det här liksom marken mellan oss och vägen. Och anlade fruktodlingar. Och allt var grönt och välskött. Och sen, ja, konkade han. Det blev rättstvister, arbetarna avskedades och ja, träden dog.
Mm.
Och de stod kvar där liksom, kusliga och anorektiska, som en massgrav där ingen orkar gräva ner benen och gömma bevisen. Och nu sitter jag här 20 år senare, 20 år efter att jag kom till det här stället första gången med, ja, med min son i knät. Han slickar på en glass och Linnea, som jag älskar så mycket, sitter bredvid mig. Och vi kör igenom den här massgraven. Och det jag inser är att tystnaden och enformigheten i mitt liv, den är ju helt borta. Istället för fotboll och gitarrspel så fyller jag tomrummet med knäppandet av tangenter på det som är min nästa roman. Vi parkerar bilen och bär in vattendunkarna. Benjamin leker med hundarna på terrassen och sen liksom stannar han i steget. Och han kräks över stenläggningen. Plötsligt förstår jag ju vad som hänt. Jag minns de här mörka timmarna igår kväll. Inser att den där jävla glassen han satt i sig, den har ju smält där i frysen i Maitensi. Och sen har den återuppstått. Ett liv har vaknat i den liksom. Och att det livet nu lever i min sons mage och vill ut och möta världen. Det blir en väldigt lång natt med Benjamin. Han kräks och gråter. Är, ja, men du vet, svettig och varm och ömklig som barn kan vara. Men senare när han ligger där i sängen bredvid mig, flämtande och äntligen har lyckats somna, så tar jag fram mobilen. Men inte för att radera det här långsamma, det som inte innehåll så som jag gjort tidigare. Nej, istället filmar jag honom och mig. Han sover och jag berättar om vår dag, om den där glassen han åt och om det här strömavbrottet. Det är långsamt, det är slow tv. Och jag tänker att han kanske någon gång som vuxen kommer trycka sitt ansikte mot en lös planka i den där labyrinten och kika in på oss, på åren som gått, på mig, och söka de där svaren på vilka vi egentligen var. Seems like there ain't nobody wants to come down here no more. Den här veckan så är vi sponsrade av Nextory.
Mm.
Och du... För det första är du en stor Nextory-vän, men det är också så att du har pratat väldigt mycket om en speciell bok som är skriven av John Ivy de Lindqvist. Men inte bara det, du pratar väldigt ofta också om ditt möte med honom.
Ja, lite för ofta. Ja, men det här kopplar ju till Nextorys hela mission. Alltså, de vill ju göra böcker tillgängliga för alla. Och det vill jag göra nu, trots det jag var med om med John Ivy de Lindqvist, den här otroliga författare. Sommaren 1985 heter hans bok. Den rekommenderar jag alla att lyssna eller läsa på Nextory. Men jag träffade honom på bokmässan.
Just det.
Vi har ju till och med samma agent.
Ja.
Och jag gick fram till honom och sa att jag älskar boken. Och att vi har samma agent. Och den här boken, i den så hittar ju ett gäng ungdomar på en skärgårdsö en sjöjungfru som de tar hem, hon är skadad. Och det var, alltså, när han såg mig där, den speedade bokmässa Johannes 3 på natten utanför någon bar. Alltså, han tittade på mig som att han just hade upptäckt en sjöjungfru, och han visste också kraften i sjöjungfru, hur farlig hon var. Han sa inte ett ord. Han bara log lite primariskt mot mig och vände sig om och gick.
Starkt ändå.
Men trots det, med Nextorys mission så vill jag sprida den boken till alla, för den är underbar, och jag antar att det var jag som var jobbig. Jag förstår honom, för du vet hur speedad jag var på bokmässan.
Har vi någon rabattkod att bjuda lyssnarna på?
Ja, nextory.se/pascaljohannes. Där kan du gå in, och det är ett supererbjudande, 6 veckor gratis för nya och gamla medlemmar. Det är ju nästan otroligt. Så det gäller såklart inte om du är en aktiv medlem, men nya och gamla, gå in på nextory.se/pascaljohannes och läs Ajvide. Kanske kommer han gilla er mer än han tycker om mig. Det gläder mig i så fall. Ni kommer i alla fall älska boken.
Tack, Nextory! Hur går det med din show, förresten?
Min show?
Ja, men det här radioprogrammet du håller på med. Vad heter det? Fiskeriet? Rökeriet? Nej, vad var det?
Fiskeriet. Ett fiskeprogram.
Eller vad var det för något? Det var något radioprogram. Du skulle vara sidekick åt en sidekick.
Fabriken, som du hånade för och kallade för funkisradio eller funkis-tv, trots att det var ett radioprogram förra veckan. Ja, var det jobbigt för dig att det gick i P1? Du som trodde att det var någon form av obskyr podd. Tog du hårt på det?
Gick i P1?
Ja. Fredagar, 11.00.
Aha. Är du fabriken Johannes nu med hela svenska folket, eller?
Jag tror att det är väldigt få människor som jag är någonting med just nu. Det känns som att det varken gjorde till eller från med mitt varande, så att säga.
Det passerade obemärkt förbi.
I alla fall så var det ingen som hörde av sig till mig. Med någon form av reaktion.
Men var det bra grejer då? Vad snackade de liksom?
Minns du att Dagbladet i Norge frontade en artikel med mig? Johannes 36 lurte damerna.
Ja, om jag minns.
Ja.
Det kanske var förra årets absolut roligaste stund för mig när jag såg när du hade pratat mycket om att ja, men nu breakar jag i Norge här, och sen fick jag inget klipp från dig, utan det kom från någon annan som hade klippt ut den här rubriken då, och så den här bilden på dig när du ser sinnessjuk ut och som skickade den till mig, och då förstod jag tystnaden från liksom, att varför du inte rapporterade längre om din framgång i Norge.
Nej, men det var ju speciellt att jag gjorde en intervju inför min boklansering i augusti tillsammans med Magda i Amelia, och det tillhör Expressen, så att det publicerades på Expressen.se, och då har de något samarbete med Dagbladet, en av Norges största kvällstidningar, som då hörde av sig och ville översätta den, men ville ha några citat, och det var väldigt tydligt under intervjun att de pratade väldigt mycket om att jag lurte damerna, att jag... Jag vet inte vad journalisten fick det ifrån, för jag har inte riktigt någon minne av att jag sa det i någon intervju, men den här journalisten var duktig, hade tydlig idé om vad vinkeln skulle vara. Vinkeln skulle vara Johannes bedrar kvinnor på löpande band, och så bildsatte det här Dagbladet det med en bild på mig och Magda, och liksom som att de varnar mig som en tindersvindlare.
Det var väldigt roligt, så att säga.
Ja, och nu pratar jag då om otrohet med någon form av AI-flickvän i fabriken då på P1. Men även där så var väl känslan att jag var otrogen snarare än med en AI-bot i utgörningen.
Okej. Okay. Kul. Det låter ju jätteroligt.
Det låter irriterad. Vad fan är det här? Du har inte ens sagt någonting om det här. Vad fan?
Är du arg på mig för att jag inte har lagt upp någonting om det i sociala medier?
Det kanske jag inte kräver av dig.
Inte, för det gör ju... Vet du vem Anis Dondemina är?
Oh ja, jag äter middag med honom en gång. Inte på turmanhand. Nej, men han gav ju ut en bok på vårt förlag, vårt kära förlag Forum, som hette Maskinen. Vilket var roligt. Jag vet inte riktigt på vilket sätt han är en maskin. Men det är han. Av någon anledning. Och då åt jag... Då förlagsmiddagen så satt jag med honom snett mitt emot mig.
Ah, okej. Okay. Så pratade mycket. Fick ni fin kontakt du och Anis?
Det var speciellt att under den här middagen så han satt med, det är bara kvinnor på bokförlag och generellt som är liksom författare i det här landet. Så man är ju ofta ensam som man i de här sammanhangen. Jag tror jag hade en annan man, två män till bords av 12 kanske då. Personer. Och Anis satt ju då omgiven...
Och det var bara de du vände dig till när du pratade?
Nej, men det var ju det som var grejen. För Anis satt ju längst ut på kanten med tre tjejer liksom närmre sig än vad jag var. Men han pratade bara... Han ställde bara frågor till mig. Och jag är helt okänd för honom. De andra har ändå jobbat med. Men aha, det var liksom inte relevant för honom.
Okej.
Okay. Ja, det var väldigt speciellt. Han satt och blev intervjuad lite grann. Utan att, och det blir ju alltså, så här människor som, jag talar inte för dem nu, jag har ingen aning vad de tycker, men jag upplevde det som att folk runt omkring honom var tvungna att dra ord ur honom för att det är deras jobb att göra det. De ska ju ta hand om sina författare på ett sätt som jag kanske inte tycker att man kan kräva av ens kollegor, som jag tycker att de jag jobbar med. Förstår du vad jag menar?
Ja, verkligen. Men det är väl ganska vanligt.
Ja, alltså för att det är vanligare bland äldre personer i någon form av offentlig slash kreativ bransch. Väl? Eller?
Ja, jag vet inte fan. Jag kommer ihåg när jag var i Polen så hade jag en person utsänd från mitt polska förlag som alltså, skuggade mig i... Alltså, och kändes, man märkte att hon ville inte småprata med mig och jag orkade inte småprata med henne heller efter liksom, två dagar där vi hade klistrat ihop. Men hon liksom, tvingade sig själv att fråga mig så kreativt.
Ja.
och frågade var, om vi ville äta middag och sånt där. Och till sist sa jag så här, du vet att du så här, jag förstår att förlaget har satt ut dig för att göra, för att jag ska vara på gott humör och sånt, men du behöver verkligen inte göra det. Vi kan ta en kväll ifrån varandra liksom. Och då blev hon väldigt glad faktiskt.
Ja, men det, för det hade ju kul att uppfattas som väldigt, väldigt drygt. Vad mig anbelangar, varför då? Så kan du bara försvinna i min åsyn. Alltså det hade kunnat uppfattas lite så.
Ja, men det var inte så jag sa det.
Nej, det förstår jag.
Jag sa ju att...
Men vad har min fabriken, vad har någonting med Anis Don Demino att göra?
Nej, men min gamla polare, min broder, Samir Badran, han är ju vansinnig på Anis.
Vänta. Det är så kul. Alltså, tänk att du har skrivit Samir och Viktors andra självbiografi. Det är ändå otroligt. Andra? Nej, det var Viktor Frisks andra. Samirs och Viktors första gemensamma. Det kommer säkert en uppföljare.
Jag hoppas det. Jag hoppas att det är jag som får skriva den i så fall. För nu är de är igång igen, grabbarna.
Ja, de är ute och schafflar i parken.
Ja, men de körde i Mello nu. Mm. Ja, men de var ju med i Mello, men det gick inte så bra. Och Samir...
Åkte de ut?
Ja, de åkte ut först av alla tyvärr.
Jaha, tråkigt.
Men Samir är förbannad nu på Anis för att Anis inte... Han lade inte upp någonting på sin Instagram om att hans följare då skulle rösta på Samir och Viktor.
Men vänta,
det här har gjort Samir rosenrasande.
Hade han aktivt sagt nej till det här? Eller var...
Nej, alltså, nej. Jag vet, det känns som att Samir är väldigt liksom arg när den här intervjun... När den här reportern från Aftonbladet ringer upp Samir och liksom försöker bringa klarhet i det här bråket, men... Jag skickar artikeln till det här. Det är Aftonbladet då som har skrivit den.
Ja, då får vi reda ut det här. Det är väldigt speciellt. Samir har alltså skrivit till Anis att tack för stödet av dig under Mello-brorsan. Allt jag gett genom året. Jag är så fucking tacksam. Då är ironiskt. Och... Och han har inte bett honom att lägga upp, han hade bara räknat med det. Och så Aftonbladet nått då Samir som säger: jag och Viktor var de som tog in honom i gamet när han var en vanlig YouTuber, inte en speciell. Och vi lät honom vara med i Mellomoss, det visste jag inte. Var en DJ typ eller? Vi lät honom medverka i vår musik som streamade miljontals gånger. Och jag hyllade honom i ett stort antal inlägg och pushade honom överallt i media, tv och sociala medier. Men sen när han blev känd... Han har varit oskämd både mig och Viktor och kan Johannes flika in här och förlagsmänniskor då och pratat ner oss. Han är bara inte hyllat. Ja, vilket gjorde mig extremt besviken. Och nu under Mello har han inte pushat oss överhuvudtaget.
Det
är roligt att han säger, jag tycker man ska vara ödmjuk och schysst mot dem som gäller till på vägen och inte på pissa på folk när man står på toppen. Han visar sitt rätta jag. Därför blockade jag honom. Han har alltså blockat honom. Ja, men Samir är ju verkligen... han är arg. Han är rosenrasande väl?
Eller? Ja, topplocket har gått.
Det kommer inte gå att sätta tillbaka. Det kommer...
Nej,
inte.
Den relationen är nog körd mellan Anis och Samir.
Ja. Ja, men det får mig tänka på. Jag såg ett ganska obehagligt klipp här i veckan. Det är Moderaternas... Vad fan heter han? Fredrik Kärrholm. Han är... Jag tror han är gammal snut eller någonting.
Ja, det är han.
Ja. Han känns som att hans topplock gick, om det någonsin satt på, jag vet inte. Han är arg, du ska få höra.
Här kommer ett gott råd till alla gängkriminella och gangsterbornabis där ute. Gör er av med era vapen fort. För här inne i riksdagen har vi beslutat att från årsskiftet så kommer den som gör sig skyldig till grovt vapenbrott att få minst 4 års fängelse. Det här innebär att den som till nyligen kanske fick lite mer än 1 års fängelse för viss brottslighet snart riskerar att få 10 år eller mer. Ett straff som kan komma att avtjänas i en hyrd fängelsecell utomlands utan möjlighet till förtidsfrigivning. Nu är det slutlekt för de kaxiga kriminella.
Det roliga när man tittar på det här klippet är att han ser nästan lite pilsk ut när han pratar. När han säger det med hyrd fängelsecell. Det finns en njutning i liksom insinuationen att det kommer inte bli lätt. Här kommer springa råttor och eventuellt kommer ibland sticka upp en spik ur madrassen. Som de...
Det är roligt att
satte.
Du säger det, för att när jag skulle ta en byline-bild på Expressen så fick jag instruktioner från fotografen. Då sa han, se lite rädd och lite kåt ut.
Och här hade då Moderaternas kommunikationsansvariga, eller stabschef, hade sagt... se inte rädd ut, se jävligt förbannad ut, men också lite kåt ut. Som att du ska straffknulla de här kriminella. Det kommer de fatta. Det är riktigt skumt.
Ja, men han är väldigt arg, den här Fredrik.
Ja, han sluddrar ju. Han är ju sådär som Kristersson ofta också blir, och som Löfven ibland kunde bli. Löfven, han var ju lite för trött för att hetsa upp sig, men när han gjorde det, då sluddrar han också. Man tappar liksom konsonanterna. Men så är han i start,
ja, men, och
liksom.
Sen,
i en inspelat klipp.
Ja,
han, och någon måste kolla hans blodtryck, han är döende.
Och sen är det som att det pågår en massa saker i hans hjärna samtidigt. För först riktar han sig till de gängkriminella och pratar direkt till dem, liksom, hotar dem mer eller mindre.
På TikTok,
och sen börjar han snacka... Är det på, ja. Och så börjar, sen börjar han liksom gå igenom nya lagar och vad de innebär. Och
lite det, för komplext,
det känns
också.
Inte som man, ja, det gör han riktigt för de gängkriminella, tror jag. Utan det är ju de som möjligtvis ska rösta på honom då, och känna att oj, här fick vi valuta för rösten, för Fredde, han är på de här gängkriminella nu.
Fredde Kärra.
Fredde Kärra.
Som alltid har dunderstånd.
För att han ser så kåt ut, eller vadå?
Ja, han hade aldrig kunnat, den här liksom nödkondomen du fick av Nikos, den har liksom, den knäckte han först en sekund efter han fick den. Så fort han blev arg så knäckte han den. Det är känslan att Samir har exakt samma vrede inom sig. Den här som liksom är okontrollerbar. Den som är farlig. Den som ofta slutar med att man döms till ett ettårigt fängelsestraff. Som nu i Fredrik Kärrholm, Sverige, blir 10 år i en hyrd cell utomlands. Där förmodligen AC:n inte funkar. Kärrholm skulle inte klara det med hans blodtryck. Gå och koka.
Nej,
hela tiden. Oordningen. Att det är så kaotiskt i det här fängelset.
Men hela det här bråket mellan Samir och Anis, den här illojaliteten som Samir pratar om, det fick mig att tänka lite på dig och Sir Jens Liljestrand. För du brukar ju säga att det var du som byggde honom, va?
Han stör sig på ryktet du har spridit ut att jag brukar säga att jag byggde honom när jag var redaktör för han 3 av hans krönikor sommaren 2017. Och det har satt sig djupt i den här sårade, Samir-sårade mannens själ, som jag tycker om.
Ja, jag med, för guds skull. Men jag tänker, vi står ju, vår bok Skammens väg är ju nominerad i Storytel Awards.
Som en popularitetstävling likt Melodifestivalen, så rösta gärna.
Ja, exakt. Men vad fan, Jens har inte lagt ut något. Är du förbannad eller?
Jag är mer förbannad över att han vägrar följa mig på Instagram. Jag har ju fan byggt gjort honom. Han borde sitta i en fängelsecell i Eritrea.
Men där fabriken Shohejset, där studentradion du gör, är det någon
ja.
Har Rody Elias Hjärts lagt ut någonting om din medverkan där?
Jag tror inte att någon har lagt ut något om min medverkan där, förutom UR.
Hur får det att känna?
Jag fick förvånansvärt få reaktioner, måste jag säga.
Alltså, jag tror att problemet
lika få
är att...
som jag alltid får. Det är problemet inte mig, eller? Fan, det är problemet dig. Nej. Svin
jag. Jag tror att du kan lära dig lite av Masked Singer-succén här som vi pratade om i början. Alltså, en del av hela den här succén som Masked Singer faktiskt är, får man säga, det är väl kanske just att... Dels undrar folk så här, vilka är de här dårarna bakom maskerna.
Just det.
Men också kanske den här flashback deep throat-läckan har en del i det.
Ja, att det blir snack, ja. Det är ju det alla program vill ha. Spekulationer.
Ja, men så jag tänkte att vi kanske... Du skriver väl manus inför det här programmet?
Ja, vad ska jag göra med det?
Ja, men... Ponera att vi startar ett flashback-konto och sen börjar du läcka ut manuset där innan.
vänta. Jag ska starta ett flashback-konto där jag läcker mina egna manus.
Ja, det blir snyggare kanske om du skickar dem till Rody eller någonting. Så får han göra smutsjobbet.
Kanske någon lyssnare då? Så att det inte går att spåra till mig. Eller Jens Liljestrand möjligtvis. Han följer inte på Insta.
Exakt, och så lägger Jens ut då ditt manus på nätet.
Heter han Jens Liljestrand? Sir Liljestrand heter på Flashback.
Och där lägger han ut dina manus då, alltså det du ska snacka om, det lägger han ut 2-3 dagar innan. Så att det vi sen gör, det är att vi uppmanar lyssnarna.
Vänta. Så det ska driva snack till programmet att man avslöjar de här stolparna jag har inför programmet. Tror du det kommer bli mycket bass då? Tror du UR kommer
ja, men några bullet points liksom. Ja, men det jag inte förstår, det är att det vi gör sen, det är att vi ber lyssnarna. De får ju skriva in till Silla Bänkö som är vd för Sveriges Radio.
Eller varför inte sommar? Kan du få sommarprata? Bibi
nej,
Röde?
Nej. Nej, för hon måste ju förstå att här sitter, alltså Silla Bänkö måste förstå att hon sitter på guld. Här sitter hon på liksom Masked Singer, effekten. The Radio Version. Wow. Ja, om då säger att liksom...
Jag kan börja snacka skit om de andra bisittarna också. Eller förlåt, inte jag, Flashback-kontot. Ge sig på
dem. Ja, det skulle kunna göra.
Det
ja,
sägs det att göra, men... de här, efter att den här Flashback-kontot får ha rätt 3 gånger och sen får den börja spekulera i om olika liksom, bisittare blir petade och sådär. Det sägs att Johannes har fått ett extra pass. Jävligt svagt.
Ja, men det de framförallt ska göra, våra lyssnare, det är att de ska ju mejla Silla Bänkö då. Och de ska ju vara förbannade.
De ska ha den här heliga
vreden.
De ska vilja sätta Silla Bänkö i en hyrd fängelsecell om hon inte... Ja, vad egentligen?
Ja, om hon inte får tyst på Deep Throat inne på Sveriges Radio. Som läcker.
Ja.
Som förstör deras fredag eftermiddagar.
Ja, det är otroligt. Det här kommer ju bli utredningar. Det kommer bli snack ja, om i huset. I radiohuset.
Ja, exakt. Och då förstår hon ju att här sitter jag på liksom någonting som kan bli enormt.
Du vet ju hur hemlighetsfulla de är i radiohuset. Jag kom ju en gång över som Aftonbladet reporter den här sommar i P1-listan. För att någon, vi började gilla att det ska vara så extremt hemligt och viktigt det här med sommarpratarna. Men då hade någon i den här väldigt fåtaliga redaktionen glömt den i fax, i skrivaren. Skrivit ut hela listan och bara glömt den där. Det får Bibi Röde som inte vet hur en skrivare och fax skillnaden. Jag skulle faxa den till någon. Och så det var ett mejl som var utskrivet med hela listan. Och rubriken, ämnesraden var Hemliga klubben. Det är det Flashback-kontot ska heta.
Nej, men jag tror att det här är en bra idé, Hans. Jag tror verkligen.
Ja, de är ju hemliga på Sveriges Radio. Och blir det bast om mig, då tar de mig på allvar. Då kommer Silla Bänkö skicka sina underhuggare. Den här killen drar igång snacket. Det här är bra, eller?
Ja, och då kanske du får betalt för det här också. För du sa ju förra veckan att du fick väl inget. Liksom. Det var väl mer en klapp på axeln och en kopp kaffe, eller?
Men du tror inte det finns någon risk med det här då? Att jag skjuter ut mig själv?
Ja, men du kommer ju märka det innan i så fall. Liksom, om de börjar misstänka dig så kommer de kalla in dig på något slags krismöte. Du kommer få någon mejl där du ombeds inställa dig liksom, hos Silla.
Du, idag 13.22 skriver producent Ebbis. Sorry om jag är jobbig nu, men skulle du kunna komma in på onsdag istället?
Fuck.
Jag håller på att planera lite här.
Planera om, menar hon. Planera bort. Planera bort dig, Johannes.
Jag rycker min akkreditering, mitt kort, så jag kommer in. Där det står Per Slesånger.
Vet du vad jag tycker att du ska svara Ebbis Roslund? För du känner väl henne sedan tidigare?
Ja. Vad skriver jag? Hur kommer jag undan det här? De kanske redan är med på spåren. De kanske har en SRC-bugg i min telefon.
Ja, men det topplocket kommer ju gå på dig. Det förstår du ju. Och du kommer inte behöva formulera något eget. Utan jag har ett svar åt det här. Som du kan bara svara.
Aha.
Jag tycker att man ska vara ödmjuk och schysst mot dem som hjälpt till på vägen upp. Och inte pissa på folk när man står på toppen.
Det är Samirs ord.
Du visade din rätta sida när jag lyckades. Därför blockar jag nu dig.
Men det här spelar ju in som en sån här aggressiv småkåt video eller dunderkåt, smällkåt som Kärrholm. Det är blodkärlen som spränger i tinningarna, sluddrande tal och pratar om att jag ska hyra en jävla fängelsecell utomlands.
Ja, och sen när du kommer till radiohuset, då är det inte Ebbis och Silla Bänkö de som möter dig, utan det är ju Fredrik Kärrholm och hans kollegor. De har en enkelbiljett till Eritrea. Vi ska festa.